Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Ja?
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hallå!
Ja, hallå!
Hallå, hallå!
Hallå!
Växeln, hallå, hallå!
Hallå!
Men det är typ växeln här. Alltså det är faktiskt för roligt. Jag har ju...
Vad då för växel? Vad pratar du om?
Men nu sjöng jag den där låten, växeln, hallå, hallå.
Ja, ja, det hörde jag. Ja, exakt. Välkommen till This is 40 och det här är Issa.
Och det här är Karin Bastin. För att jag har ju, av min familj då på 5 personer, så är 3 personer på olika platser i USA. En är i Sacramento, det är Cesar. En är i Miami, det är Henrik. En är i Philadelphia och det är Harry.
Men gud, det är ju så här, det är oerhört speciellt måste jag säga.
Ja, det är olika tidszoner och alltihopa.
Ja.
Harry och Cesar är på varsin skolresa. Det är ju så sjukt med de här amerikanska skolresorna att de liksom åker så där långt.
Mm. När Selma de gick i franska skolan, då åkte man ju till Paris. Så det var ju ganska stort också.
Ja, men det är jättelångt. Ja, och nästa år ska så här, typ Paris klass till Hawaii. Det är jättekonstigt.
Vad ska man lära sig där i tanken?
Nej, jag vet inte. Men den här resan för Harry är ju då att kolla på colleges uppe i Philadelphia.
Jaha, men gör han det med skolan eller vadå?
Mm. Ja, men det är så här college-resa. Då ska de få liksom se att så här college experience. Alltså så här besöka olika college. Det är olika sorters college. Du vet, så här liberal arts. Det är liksom de här Penn State. Liksom känna på olika. För nästa år börjar ju de söka till college.
Jaha, man ska söka typ 3 år innan man ska börja.
Nej, man börjar ju... Nästa år gör man de här college-resorna med sina föräldrar. Och då kan man lägga in såna här, ja, intresseanmälan på olika ställen. Och sen året efter, det är det året du söker.
Så när du går i det som är typ andra ring i Sverige så söker du, eller?
Ja, precis. Men det här är ju jättespännande. Alltså jag tror att det är bra. Sverige är kanske inte lika självklart heller att man ska gå på college efter liksom skolan. Där är det kanske vanligare att man tar ett sabbatsår eller vad man nu kallar det. Men här är det ju typ standard att du ska gå på college. För att det ser inte bra ut annars på ditt CV. Och det är ju väldigt många i den där åldern som är så här, som inte har någon aning om vad de vill hålla på med. Alltså när man är 15-16. Och då kanske det är kul att i alla fall åka och besöka college och se att det är så mycket mera. Det handlar ju inte om att du har så här bestämt att du ska bli en doktor. Nej. Utan det handlar ju om att du ska liksom få en del av livserfarenheten. Det är jättekul att liksom bo på college. Träffa liksom din grupp av människor. Kanske inse att det var det här jag inte ville göra. Alltså det är ju en jättestor del av erfarenheten. Hur som helst, han är i alla fall då i Philadelphia och Henrik är i Miami på en jobbgrej och Cesar är på en resa till Sacramento med sin klass. Och sen,
ja, det var inte lika glamoröst.
Nej, det är det inte.
Har han tagit en buss dit då eller har han flygit?
Nej, de flög. Så i söndags, alltså du förstår inte, för det första är jag så trött nu så att det finns inte, och jag vet att jag inte har något att klaga på. Men jag är så trött, det sa jag till dig igår, att det var som att jag hade den värsta jetlagen i universum.
Ja. Du undrade hur många dagar det skulle ta för dig att rekuperera din...
Jag är inte återställd. Så att i förrgår, eller om det är 2 eller 3 dagar sedan, åkte ju Henrik till Miami. Och då förstod jag att jag skulle ta hand om alla skjutsar till flygplatsen och så, plus Ellie.
Du skjutsade väl inte Henrik till flygplatsen, hoppas jag?
Nej, det är klart jag inte gjorde.
Du är alltså inte I'm picking up at LAX in love with you?
Nej, absolut inte. Igår morse då skulle Cesar vara på LAX klockan 5 på morgonen. Vilket också är helt sjukt att de ska åka så tidigt för att åka till Sacramento. Det var ingen bussresa utan de skulle liksom flyga till Sacramento klockan 5 på morgonen. Då hade jag satt min alarmklocka på klockan 4. Men då vaknade jag istället klockan 2 och var jättenervös över olika saker. För att samma dag skulle Harry också åka klockan 7. Så att det var så här, Det var ett jättejobbigt schema där.
Var du tvungen att åka fram och tillbaka eller kunde du ta
Harry? Men då kunde Harry kunde åka med sin flickvän och deras familj, så det gick ju bra.
Ja, okej.
Men jag skulle väcka alla på olika tider, du vet, jag var så nervös över att klockan inte skulle funka och hej och hå, och sen hade jag liksom legat och textat halva natten och gjort andra saker.
Ja, det märktes ju. Du var on fire alltså. Jag fick så mycket klockan... svar. Olika. Nej, men... du bara körde på och det likades på olika Instagram och du kommenterade och det DMade. Alltså du var all over the place.
Ja, nej, men det var helt sjukt. Så jag var ju uppe från klockan 2 på morgonen och sen klockan 4 så åkte vi till flygplatsen, lämnade av dem. Nej, men Cesar och sa hej då till hela klassen och sådär. Så både Harry och Cesar är borta då hela veckan.
Men får jag fråga en sak här? Om Harry var hemma, då kunde du ju ha lämnat Ellie hemma.
Nej, för det var ju det som var det sjuka. Att han skulle ju åka klockan 6. Och jag var inte tillbaka hemma här förrän 6:30. Jag kunde inte lämna henne, hon är 6 år gammal.
Det här har jag funderat på nämligen. Ja.
Nej, jättestörigt. Så jag tog att väcka henne, ta med henne. Då vet ju,
jag såg ju att hon var i bilen eller?
Ja, hon skulle med in på flygplatsen och hon stod där och var jätteledsen att de skulle åka. Och, men det var liksom det ena och det tredje. Och sen skulle hon till skolan på morgonen fastän hon hade gått upp klockan 3:30. Så jag fick ju hämta henne då mitt på dagen för att hon var så trött så hon typ somna.
Men jag ändå säga, gick det inte bara att ta en car service i Cesar?
Nej, för man var tvungen att åka dit som förälder eftersom de är mindreåriga och signa in dem och det är flyg och du vet sådär.
Ja, det var så.
Så det var liksom, ja, men så det var liksom fram och tillbaka igår hela dagen med olika saker. Och sen bara, jag var så otroligt trött på eftermiddagen. Så att jag var så här, jag bara, ska jag låtsas för Ellie att det är natt klockan 6. Och hon bara, men det är fortfarande ljust ute. Och jag bara, det är precis så är det i Sverige hela tiden. Det vet du, att det är bara att lyssna på mamma när mamma säger natt. Hon bara, men jag ser grannarna där ute på gatan. Jag bara, nej. Det är natt, nu ska vi gå och sova. Och hon bara, men du kan sova så jag är vaken. Jag kan bada nere och göra grejer. Jag bara, nej men det kan du inte, för då vet jag att hon kommer gå ut och gunga och liksom hålla på. Så det var liksom sluta med att vi bråkade jättemycket i sängen. Och till slut så somnade hon och sen somnade jag.
Och när, vilken tid var det då?
Klockan 7 så hade hon somnat och sen somnade jag.
Oj, bra jobbat!
Och sen idag så vaknade vi klockan 7. Så att vi fick ju 12 timmar i natt, men jag är fortfarande trött. Det är sjukt. Så trött.
Ja.
Nej, det är sinnessjukt.
Är det inte bra att rucka på dina rutiner alltså?
Nej, det, du vet, det är absolut inte. Det är som katastrof. Nej. Och nu är det då sambandscentral. Det är så här, textmeddelanden som skickas över landet från olika så här, hur dåligt alla har sovit. För det har ju alla gjort. För att Cesar hamnade i någon rum med någon kompis som snarkade jättemycket tydligen.
Oh,
så jag bara, då får du gå ut och köpa öronproppar i natt. Och Harry bara, jag är jättetäppt i näsan. Och jag bara, men då får du gå och köpa nässpray. Och han bara, för att jag är så täppt i näsan har jag andat genom halsen. Så nu är ont i halsen. Jag bara, fast man får inte ont i halsen av att andas.
Var det här Cesar? Han brukar inte klaga.
Nej, det där var Harry.
Ja, jag tänkte
Cesar med. Hade sovit med den som snarkade. Men det är ju inte heller kul. Och du vet att du skulle dela rum med den personen hela veckan. Det är ju liksom...
Fy, men var det en kompis?
Ja, det är inte
kul. Hade de blivit ihoptussade eller var det en kompis av dem?
Ja, så att de har ju satts ihop med olika liksom... Och då har det tydligen satts ihop på så här random. Man har fått liksom önska, men det ändå blivit random. Det roliga, jo, det var en grej som var så kul. Igår när jag då skulle hämta Ellie på skolan mitt på dagen för att hon var så trött som hon hade somnat. Så var jag tvungen att sitta i...
Vad är det för helvetes dag alltså?
Ja, nej, men då var jag tvungen att sitta i receptionen och vänta på att de skulle komma ut med henne. Och då, eftersom de hade skickat med så många chaperons, du vet så här medföljare på de här resorna, så fanns det ju ingen personal kvar på skolan typ. För att alla, hela skolan reser utom lågstadiet. Så att i receptionen satt, du vet den här jättegamla gubben som är så här science teacher. Och jag bara, aha, du blev inte medskickad som chaperon. Och han bara, nej. Och han bara, jag tackar Gud för det. Jag bara, varför då? Han bara, förra året så hade de skickat med honom då på den här vajresan. Och jag bara, vadå, hur var det då? Han bara... Jag kan inte förstå hur hemskt det var för mig som så här, gammal gubbe att vara på den här resan. För det var så här, han beskrev det som att han var på resa med 50-16-åriga tjejer och 54-åriga killar. Jag bara, vad menar du? Han bara, nej, men killarna är liksom så här helt efterblivna i den där åldern. Vilket jag också kan tänka mig, du kan förstå. Och tjejerna är så otroligt mogna i den åldern.
Roligt att han kunde säga det. Amerikaner brukar ju vara
Det är klart han inte får säga det. Men han är ju liksom en gammal science teacher som är så 65. Han är ju pensionerad.
Ja, han skiter i vilket.
Han skiter i vilket. Ja, nej, men det var så kul. Så han bara tackade gudarna för att jag inte fick åka med i år. Han fick väl inte åka med för han kunde förmodligen inte sköta chaperonjobbet.
Nej, eller? Precis.
Förstår en 65-åring som ska ha kollat att de inte drar ut på kvällarna.
Du tycker att det är mycket 65. Det är ju där.
Nej, men det är ju inte så att du liksom kan sitta där och ta en drink som en chaperon.
Nej, 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 nej. Alltså då gör du ju verkligen inte ditt jobb i så fall.
Nej, precis. Men vad var det jag skulle komma till?
Ja, du vet.
Jag vet inte. Nej, jag tappade bort längs vägen. Jag skulle inte heller kunna åka med som en chaperon. Förstår du vilken mardröm?
Ja, fy.
Och ingen så här drink, inte min så här lilla vinslatta på kvällen.
Ja.
Utan det är bara så här sitta och passa typ.
Mm. Nej, fy. Det där vill man inte göra.
Nej. Ja, men var var vi någonstans?
Där var vi 65-åriga gubben, eller?
Jag var inte där, men det kommer vi. Det här är så roligt, när vi godkänner podden, jätteofta så händer det här med att jag tappar bort var jag är någonstans. Sen när jag ska godkänna podden och lyssna igenom, då är jag så här, oh men gud, det var ju det där
ja, liksom, ja, ja, ja,
bröts mitt ämne. Ja. Du har hört det också flera gånger, att det,
nej,
så här, vi pratar,
nej,
om det.
Men att man tänker så, ja.
Ja, mm. Ja, ja. I will see. Ni kommer inte se, men jag kommer se vad det var. Men hur är det läget med dig?
Jo, men det är bra tycker jag. Jag har haft min syster här på besök i 2 dagar.
Ja, det såg så mysigt ut.
Ja, hon bor ju i London då. Jag har ju väldigt många systrar, men en utav dem då. Och hon bor i London, så hon och hennes man var här. För han var här på jobb och då följde hon med då i 2 dagar.
Underbart.
Och då bodde på ett hem och det är ju så otroligt härligt där alltså.
Jag har aldrig varit där och jag har aldrig bott där.
Nej.
Det borde jag göra.
Ska inte du och jag ta en natt på ett hem när du kommer till Stockholm?
Oh, det vore underbart.
Förstår du vad mysigt?
Underbart.
Alltså du vet, det är så mysigt så att man, och spat ska tydligen vara jättebra också sådär.
Så bra, det är klart vi gör det.
Det roliga var, det här är typiskt min familj. Då så skulle jag hämta dem 5. För Gloria går på kryckor också. För
varför?
Hon har råkat ramla. Okay. Hon har råkat ramla och göra illa sig i benen.
Nej.
Då hade jag skrivit 4:45. I'm on my way liksom. Ja, inget svar bara. Jag tyckte det var lite konstigt. Ja, och sen så fortsätter jag så här, jag är utanför. Och så 10 minuter senare är ni på gång liksom. Dök inte upp. Så till slut fick jag ju gå in då på hotellet. Så sa jag till liksom han i receptionen bara, jag letar efter min syrra, kan du ringa upp till henne? Ja, då ringde de ju upp, då hör man typ så här, hallå, your sister is here, can I send her up?
Vilken tid på dagen sa du det var?
5.
Fan, ni är sjuka i huvudet.
Ja, och då så kommer jag in där, då är det helt mörklagt. Alltså förmodligen att de skulle ta, hon sa ju så här, come at 5, I will have a quick nap now. Men vad som är kul är att om jag nappar, då lägger jag mig ovanför täcket med en filt. Men här var det liksom helt nedstängda gardiner. Alltså det var som om det var natt.
Det är ju förmodligen så man måste göra för att sova riktigt själv.
Ja, och de sov kan jag säga. Herregud. Så sätter jag mig på sängkanten och börjar chitchatta. Och Gloria börjar klä på sig. Och jag är så sjukt nära Claude. Alltså så här, jag känner typ hans fötter liksom.
Ja.
Och så till slut säger Gloria så här, men nu får du komma in här i badrummet. För Claude måste gå upp och han är naken.
Ja, det satt du liksom naken.
Men då, det var så konstigt att det kändes annorlunda att han var naken, var plötsligt så otroligt intimt att jag hade suttit där. Men även om man hade haft kallingar så hade det inte varit något, ja, skitsa. Det var, men så att ja, hon sov sig igenom första eftermiddagen kan man väl säga.
De har småbarn också, så det kanske var skönt för henne.
Ja, det är ju det, de tyckte ju att det var så jäkla skönt.
Åh, gud vad mysigt, jättemysliga där bredvid sin man naken.
Ja, de har nog haft det väldigt härligt. Och sen så att vi på en kinesisk restaurang för söndags. Och sen jobbade jag ju i måndags. Och sen kom hon hit och hängde med barnen utan mig. Och det var ju också så bra. För det är ett mycket bättre sätt ju. Att, alltså om man inte har träffat någon på ett halvår. När jag inte mamman är med så kommer man ju oftast mycket närmare varandra.
Ja, så mysigt.
Ja, och sen så var jag hos Maja då på en drink, för hon fyllde år igår. Och sen så åt vi då middag på ett hem igår kväll.
Underbart.
Och jättemysigt.
Vilka härliga dagar, Isa. Filip är bortrest, så det är bara du och barnen.
Nu vet vi, nu kommer det bli 7 veckor för att han fick det här andra jobbet också. Så nu är han först i Prag i 4 veckor och sen är han i Barcelona i 3 veckor.
Men kommer han hem några dagar emellan eller drar på en gång?
Nej, direkt.
Ja. Det är bara att gratulera. Jag skojar.
Ja, precis. Nej, men jag tänkte, nej, jag att man kanske, jag tänkte att man kanske kunde åka. Prag är ju lite småtrist, men man kanske skulle kunna ta ungarna till Barcelona över en helg kanske.
Men när är det här Barcelona? För att Sirpa ska ju till Barcelona med sina barn.
Ja, ah, när är det? På påsken eller?
Det hade ju varit hur kul som helst. Hon ska vara där typ 10 dagar, för jag ska passa hennes hund. Åker de om 2 veckor typ?
Ja, men det är för tidigt. Alltså, Filip måste först vara kvar i Prag ända fram till typ 12 april eller något sånt där. Ja, men kolla det då. Mm. Men vi kanske inte chitchatta så här om vår logistik.
Ja, nu ska vi köra kalendern här och planera och grejer.
Med en person som inte ens är med. Sirpa får liksom träffa mig vare sig hon vill eller inte. Hon får inte bestämma, utan vi har bara satt in henne.
Jag har bara bokat in liksom samma hotell alltihopa.
Ja, precis.
Gud vad roligt.
Ja, nej, men så att, ja.
Alltså där är vi. Men så livet är rätt bra då?
Mm, tycker jag.
Ja, man har ingenting att klaga på. Nej. Men det är samma sak här. Även om jag sitter och klagar på olika tider och trött, jag har ingenting att klaga på, jag vet om det. Men man kan alltid liksom...
Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Depphjärnan. Mm.
Men jag mår inte dåligt, Issa. Men så här, jag kan ju också hata när folk ska gå runt och säga så här, allt är bra.
Ja, det är det värsta som finns.
Ja, det är klart att det alltid finns något litet man kan klaga på.
Vadå, det är ju alltid jämna plågor.
Apropå det så måste jag faktiskt berätta en sån jävla rolig grej. Det har jag glömt bort. Förra veckan när vi pratade så pratade jag ju om förkylningen. Den har ju typ lättat. Men jag är fortfarande så täppt i näsan. Mm-hmm. Och jag tror att det var typ samma dag som vi poddade, eller om det var dagen efter. Så skulle jag ju på Carason. För jag går ju då och gör en sån här microneedling var 7:e var 8:e vecka.
Alltså, jag kan inte förstå hur mycket du kan hålla på med ditt utseende.
Nej, jag borde vara mycket snyggare.
Du är jättesnygg, men det är helt otroligt alltså.
Ja, men det här är en grej som liksom, det är absolut ingenting jag behöver såklart. Men jag har det i mitt schema för 7:e-8:e vecka. Den är redan förinbokad och den är så här, och hon är så jävla...
Inget som du behöver.
Nej. Men hon är alltid, Lena då på Carason som jag pratat om i podden, under alla mina sjuka 8 år när jag poddat, så har jag också gått till henne med jämna mellanrum. Hon är så otroligt uppbokad, så att om jag bokar av en sån där session, då har jag ingen, då försvinner den. Och det överlever jag, det gör jag jätteofta.
Ja.
Men de ligger alltid där, och sen har hon precis haft så här award season, för hon gör ju så många kändisar,
ja,
och
då är det ju
alla
kört.
Galor är precis klara och sådär. Mm. Ja, precis, så att, så jag ville verkligen gå på den där. Jag hade ju då som sagt lite hosta. Jag hade ju covid-testat och så, som jag sa i podden. Sen kom jag in till henne. Och hon bara, jag är så glad att liksom award season är klar. För hon är ju så sjukt busy och var ju liksom helt slut. Så att hon har ju säkert också extra dåligt immunförsvar. Så jag tänker verkligen när jag ligger där att jag ska försöka liksom andas och snora så lite som möjligt. Och sen så har hon kört den här microneedling-grejen som är som en liten... Det är ju nästan som en liten slip liksom, mm-hmm, som åker över ansiktet. Mm. Och medan hon kör den så känner jag att det är så här, om det flyger små liksom hudflagor eller luftkorn eller vad fan det är, som liksom retar mina flimmerhår i halsen.
Det måste ju vara det värsta som kan hända egentligen om man är lite försurd.
Ja, så jag ligger och byter andning från munnen till näsan så att det inte ska liksom reta halsen lika mycket. Men du vet ju exakt vad som händer när man har börjat känna att man har något i halsen.
Ja.
Och man tänker så här,
ja,
nu får det inte bli något. Så jag börjar så här svälja.
Det är så jobbigt det där, ja. Så är det så här, ja.
Börjar svälja. Och försöker liksom att hon bara, är allting bra Karin? Jag bara, jo, allt är jättebra.
Men vad, du vågade liksom inte, eller vadå?
Nej, men sen så börjar den komma, den börjar så här. Och då är hon precis klar med slipen, och så har hon lagt på liksom ett lager med olika lappar med olika serum som ligger liksom över olika ansiktet i olika flarn. Och jag bara, och de här lapparna retar också hela den här liksom, den här flimmergrejen som nu pågår i halsen. Och jag fortsätter svälja och sen börjar jag.
Alltså.
Och sen så kommer attacken som, du vet den där attacken som när man har den så tror man nästan att man ska typ dö.
Ja.
Och det att jag sätter mig upp som en så här flaggstång och lapparna bara flyger över hela rummet och sen börjar hostan. Och jag kan liksom inte få luft emellan. Och det är bara, du vet, det hostas och så här, kvävningsgrejer. Hon försöker typ så här ge mig någon pastill och den fastnar. Och sen försöker jag dricka vatten och vattnet bara sprutar. Så bedrövligt.
Det blev bra mycket värre än vad det skulle ha blivit om du bara hostade på första.
Pågick i typ 10 minuter. Nej. Och den här stackars människan med sitt busy schema. Jag bara, hon har liksom varenda grej jag hade på insidan i min kropp har hon nu på insidan i sin kropp.
Ja, men du kan ju inte smitta fortfarande när det var så länge efter.
Ingen aning. Nej. Men den har varit så konstig, den här hostan liksom. För den har ju, jag har inte haft någon feber eller någonting, men den har varit liksom, den är så otroligt känslig i halsen. Alltså bara nu när jag sitter här, jag känner så att kommer minsta lilla grej som säger andas in, så måste jag börja hosta. Det är som att som när man tar så här första blåset på en cigg och man inte har rökt jättelänge. Mm. Flimmerhåren bara rrrt.
Ja. Det kan vara så jobbigt när man börjar tänka på såna där saker att man måste hosta.
Och när man är så med människor man inte känner, man är på en dejt typ på en restaurang och så här, tar ett litet klunk vin och det kanske hamnar pyttelite i fel sida och sen börjar det. Och man så här, ska försöka låtsas som att det är okej. Men bara man liksom försöker öppna sin mun och ta liksom, säga ett ord, så bara fortsätter det.
När man behöver hosta så ska man hosta. Alltså.
Det är fruktansvärt. Ja. Det har jag läst om, så här, folk som det där händer och sen typ någonting fastnar och så är man låtsas som att allt är okej och så försöker man gömma sig undan inne på en toalett eller något, så dör man.
Nej, men herregud.
Jo, men om någon har liksom satt något i halsen och man inte vill så här, man tänker att man ska lösa det själv.
Det, ja. Mm.
Jag överlevde den här veckan i alla fall.
Har du pratat med Lena? Vet du hur hon mår?
Nej, men jag var så här, efteråt, jag bara, du får verkligen ursäkta. Hon bara, thank you, eller lack Lena. Så är liksom alla galorna klara, så att det är okej, okay, Karin.
Nej, men gud, det är så dramatiskt.
Ja. Mm.
Ja. Award season is over.
Ja, den är klar.
Nej, men du, här hemma på hemmafronten så har du ju varit väldigt busy här med bindan. Bindan!
Mm.
Alltså, Bindefält var ju på Bergfält.
Jag vet, jag läste det där.
Ja, det var väldigt, för jag har inte tänkt på de där sakerna på så länge, men då var det i alla fall, de pratar om då, för hennes man har ju haft, tagit, eller använt sig av en surrogatmamma då för deras gemensamma son då.
Mm.
Då var det liksom lite så här skojigt i typ studion. Jag vet inte, har du sett klippet eller?
Nej, men jag har läst om det nu väldigt många gånger, så jag kan det nog utan till, men vi måste lägga in det här i alla fall.
Mm. Men det är det här ägget, jag bara tänker, hur liksom, det måste vara egenskaper, hur ser det ut? Alltså den här processen av hitta liksom rätt.
Nej, men det är ju en ganska lång urvalsprocess. Dels så får man ju då alternativa äggdonatorer presenterade för sig, där de har gjort en självbiografi där de beskriver vad, vem de är som person, och sen så får man se, beskriver man även sin familj bakåt i två släktled. Man får reda på alldeles för mycket. Men det man tittar på är ju bland annat liksom att man inte har en matchande sjukdomshistoria till exempel.
Mm. Men vad var viktigt för er i det här DNA:t? Vad var det ni ville ha?
Allting som är liksom genetiskt och man kan ta reda på får vi ju reda på. Man får ju reda på om vad hon har för liksom sportintressen, om hon har bollsinne, musikalitet.
Var det viktigt att hon hade bollsinne?
Ja, med tanke på att vi båda ungefär springer när bollen kommer.
Någon i familjen måste inte spela.
Jag kan säga, just det där har vi lyckats riktigt bra med, för Simon är en jäkel på att spela boll. Det är typ det enda han pratar
om. Och åka, glöm inte det, för det har du berättat.
Nej, men det kommer från mig. Ja.
Men vad var viktigt? Vad ville ni ha?
Vi hade faktiskt en ganska lång lista så där som man tittar på, men till slut när man har kollat igenom så här, så känner man, nej, men nu väljer vi bara någon.
Mm.
Och då var det snarare så här, för mig var det, ja, men att man har någorlunda bra längd och sen sjukdomshistoria, att det inte matchar.
Mm. Och att vi letade aktivt efter en judisk flicka.
Ja. Mm. I och med att judendom går via mamman.
Ja.
Det som folk då har uppmärksammat och folk har blivit väldigt arga på är att det är liksom, vad ska man säga, att han låt som han använder då livmodern som någon sorts liksom, ja, prostituerad typ. Alltså att det är liksom, hur är det de har uttryckt sig egentligen, de här som är arga?
Jag tar fram det. Men jag tycker att det här är ett jätteintressant ämne, som själv har liksom kämpat för graviditet och så, och har ganska mycket så här gay-vänner, både liksom killar och tjejer. Det är ju väldigt mycket enklare för ett gaypar som är tjejer att skaffa barn än vad det är för ett gaypar med två killar.
Mm.
Sen kan man självklart liksom adoptera, och det finns säkert en miljon olika vägar att gå. Eller det finns det ju faktiskt inte, det finns absolut inte. Men det finns några andra vägar att välja. Och några väljer surrogatmödraskap. Och jag vet att i Sverige så är den debatten väldigt så här bestämd åt att det är helt fel. Jag skulle aldrig önska någon att behöva välja surrogatmödraskap, men jag känner ju jättemånga folk här som har gjort det, för här i USA är det ju lagligt och det är ju otroligt så här reglerat hur det går till och så. Men absolut, det är ju klart att man kan säga att det är en handel av en kvinnokropp. Det är klart att man kan säga det, för man använder ju den kvinnokroppen i 9 månader för att få fram det barnet. Och det är ju ofta liksom en kvinna som kanske inte liksom hade några andra möjligheter till något annat inom citattecken jobb. Så att det är otroligt känsligt ämne. Men jag skulle inte säga att jag är så anti. Och det är förmodligen för att jag har varit här så länge och för att jag har så många vänner som har gjort det. Jag skulle inte använda mig av det, men jag kan förstå att det pågår.
Ja, men vadå? Kan man veta att man inte skulle göra det om man verkligen inte kunde bära ett barn själv? Det vet jag inte.
Nej, men jag pratade med någon tjejkompis om det där och då sa jag så här, skulle det här handla om min syrra som inte kunde få barn? Jag hade 100% lånat ut min livmoder i 9 månader för att hjälpa henne. Utan liksom att rycka på ögonbrynet.
Det är ju väldigt snällt.
Jag hade gjort det, hade Ellie inte kunnat få barn och jag var så ung så att jag kunde bära hennes barn, hade jag lätt gjort det.
Ja, okej.
Det hade jag. Men sen så här, och sen hade jag varit en annan
där, du menar såna historier man läser om i tidningen, alltså mamman bar sitt barn.
Nu sen så har jag läst så sjukt mycket om det. Sen finns det ju så här kvinnor som har 6 egna barn och inte liksom kanske lever så här superknapert och så, men som liksom är bra på att vara gravida, som jag vet, som gör såna här saker och låter liksom agenturer användas utav dem. Och då har ju de genomgått så här olika psykologiska undersökningar oftast.
Ja, det måste de göra. Mm.
Det är inte som folk tror och som det beskrivs i den där. Jag har ju läst de där artiklarna att alla är så upprörda över att det är så här designerbarn. För att då har ju de fått välja då, så att de vill ha någon som har judiskt ursprung. De vill ha någon som är lång, bla bla bla, som är fyllt i såna där grejer. Men det kan jag tala om för dig, att det sker ju även om du som kvinna till exempel åker till Danmark och vill bli konstbefruktad med liksom någon annan spermie. Då får ju du fylla i på din donatorspermielista. Får du fylla i så här, jag vill att den ska vara rödhårig, jag vill att den ska vara lång, jag vill att den ska se ut så här. Ja, för det har jag ju kompisar som har fått göra, så jag vet 100% att de där.
Men det är inte säkert att du får det där som du har bett om, verkar det som.
Men absolut inte, men jag kan 100% säga med säkerhet att du fyller i samma formulär. Sen i Sverige är det ju såklart inte så. Jag vet inte ens hur liksom reglerna ser ut där med. Kan man som kvinna få själv gå och bli befruktad?
Nej, det måste man göra i Danmark ganska länge.
Nej, så det gör man annorlunda. Ja, men då är så här, Sverige har liksom gjort ett så här tydligt och klart val att de inte håller på med sånt. Och det är väl jättefantastiskt. Men det ser olika ut på alla möjliga olika platser i världen. Jag är absolut inte 100% för det, men jag tycker att jag har sett ganska många fall där det har gått bra till. Liksom.
Mm.
Debatten ska ju vara så mycket mer nyanserad än vad den just nu är. Det är ju det som är grejen, att Carina Bergfeldt ställde ju inga kritiska frågor. Typ. Det är väl det som är problemet.
Nej, men det är det som Irina Påsar säger då, som är journalist på Aftonbladet. Jag gillar henne. Det går aldrig att veta om en kvinna gör det frivilligt, om behovet av pengar är så stort att valet egentligen inte finns, så att hon kanske ångrar sig längs vägen. Vad händer i hennes hjärta när anknytningen börjar byggas och en tvivel växa? Det är en enorm påfrestning på kroppen och psyket att vara gravid och föda, och riskerna är många. Det är tillsammans med det viktigaste av allt, att kvinnors kroppar inte ska kunna köpas eller hyras, borde vara anledning nog för surrogatindustrin att förbjuda världen över.
Men det kommer inte hända, den kommer inte förbjudas.
Nej, det är klart.
Det här har pågått så länge så att...
Ja, det finns lite... 2022 omsatte industrin, som bygger på att rika västerlänningar köper kvinnors reproduktiva organ, $14 miljarder. Ja. Det jag kan tycka är att det uttrycktes från deras sida lite klantigt.
Mm.
Och sen att Bergfeldt är en bättre journalist än att inte ha rejäla följdfrågor på sådana saker.
Ja, men så här, och jag kan tycka så här, säga vad man vill om bindande dem, då får vi fan säga vad de vill om sitt barn och hur saker och ting har gått till. Men det är ju hon som har liksom klantat sig, som inte har liksom frågat bättre frågor, såklart.
Mm. Mm.
Om de nu väl ska prata om ämnet.
Mm. Så här är det ju nu för tiden, men folk blir så upphetsade så snabbt liksom.
Ja, för att det enda folk läser där när de läser de där artiklarna, jag vet inte om det sägs mer än vad det står i artiklarna, men det är det där att de har suttit och valt att det ska vara av judisk härkomst. För det som man gör när man gör surrogatmödraskap, det väljs ju då ett ägg från en okänd kvinna och det väljs spermier från en själva. Va?
Ja,
så att de har då kunnat välja äggdonatorn. Men den äggdonatorn är inte samma person som sen bär det här embryot. Så precis. Det ska man också ha klart för sig. Det är inte liksom, precis,
och det är jätteviktigt tydligen.
Det biologiska barnet som bärs av surrogatmodern. Men det spelar ju ingen roll, för man vet ju vad som händer med ens kropp när man är gravid. Den förbereder sig ju såklart på att få ett barn, och man liksom får massa olika känslor och hormoner som sätter igång, och det är väl klart att det är väldigt problematiskt. Men då, som jag säger, om det då är en kvinna som har kanske fyra, fem eller kanske två egna barn och är jättenöjd med det och vill göra det här, så får väl hon göra det.
Ja, men ja, precis. Alltså, det är väl att man bara vill att det ska gå rätt till, eller man ska säga. Att det ska vara på schyssta premisser. Och jag tror att när man har läst artiklar om surrogat, sådana som är surrogatmödrar då. Ja, bara ordet är ju speciellt. Men surrogat, heter det surrogatmödrar, så blir det också lite konstigt.
Ja, det är konstigt att de heter mödrar.
Ja, jag har så svårt att kunna förstå hur man kan liksom välja att bära ett barn. För att jag tycker det är så oerhört tråkigt att vara på smällen.
Nej, jag håller 100. Jag håller, och så här, det är inte bara tråkigt, det är ju liksom en sån otrolig oro hela tiden under dessa månader.
Ja.
Och eventuellt,
alltså, det kanske skulle vara annorlunda om man inte bara för sig själv. Om man,
nej, men eller? Det är ju det jag menar. Och så här, jag tror att det är, så här, det är inte en person som oss som skulle vara surrogatmoder. Jag skulle ju då, som var sagt, vara det till min syrra. För att det liksom också är en barn som jag sen skulle kunna följa. Och för att jag älskar henne så innerligt. Jag skulle inte liksom sätta mig och göra det för pengar. Men det är ju för att jag råkar ha det jättebra ställt. Så det är klart att det är komplicerat. Det är klart att folk gör det för pengar. Och det är ju klart att det är väldigt knepigt. Just då också, att, eftersom att det kan handla om ens egen så här, både psykiska och fysiska hälsa. Men jag säger samtidigt inte att jag är emot det. Jag är bara så här, ska det göras så ska det göras, så otroligt reglerat. Och jag tror att här i USA i alla fall är det otroligt reglerat. Men sen vet jag att det pågår i massa andra fattiga länder där det inte är reglerat. Så, och där tycker jag att det är jättefarligt.
Du har fel när du säger att här i USA är det jättereglerat, med tanke på att det finns många fall med de här doktorerna som har gett sina spermier till 500.
Ja, jag vet. Alltså, men det är ju så, ja, men det finns ju inga sådana i nutid. Så det är ju så här,
jo, men det som finns, jag kan tycka att det som jag tycker är spännande och konstigt i samma är ju att, just som du säger, med de här äggen och livmödrarna som hyrs ut, eller vad man nu ska säga, kalla det för, så är det ju så att, säg att ett bögpar vill ha ett barn, och sen så är deras kompisar, alltså de är från Sverige säger vi, och sen så har de polare i Australien, och så går de alla till någon äggkonciärs i Beverly Hills.
Ja, då skulle äggen kunna komma från samma person.
Ja, och då plötsligt är det som att det är halvsyskon, fast de är kompisar. Alltså, det blir jävligt, har man verkligen koll på vad som händer när man börjar ge?
Nej, men jag vet, och det där har jag ju pratat med dig om.
För de kan ju börja ligga med varandra sen.
Vi känner ju några. Jag har inget umgänge med dem överhuvudtaget nu, och jag gillade dem aldrig då heller. Och det gör ju att jag vet inte, men det var väldigt så här reglerat, men de hade i alla fall en sån här surrogatmödraskaps agency. Jag tyckte ju som sagt verkligen inte om de här personerna. Men jag vet att det var väldigt reglerat i alla fall hur det gick till.
Nej, men jag har också haft kompisar som,
men jag har ingen koll i stora hela, men jag tycker att allt det här som har med barn att göra, att vilja ha barn och inte kunna få barn och liksom hitta sin egen väg, det är så jävla så här, det är så känsligt och så, alltså så svårt för så många människor. Så jag vet inte, men Sverige ska ju alltid vara så duktiga liksom och ha rätt och bestämt att allting är rätt. Jag vet inte om allting som pågår i Sverige är rätt.
Nej, men det jag tycker är ju att det hetsas upp så snabbt.
Ja, men till exempel med det där grejen att en tjej inte kan få gå och insemineras om någon har donerat spermier. Det tycker jag är liksom, varför skulle de inte kunna få göra det?
Jag tror inte det har ändrats än, men jag tror att de i alla fall pratar om och kanske ändrar det, eller? Jag vet inte.
Men det är ju den där, och sen så den där andra grejen med de här donerade äggen, det tycker jag också så här. Jag vet att när jag pluggade för en herrans massa år, och så man hittade olika sätt att tjäna extra pengar på, bland annat när vi var här och pluggade på college, så såg man ju så här tidningarna så här: vill du tjäna pengar, du får $7,000 om du kommer in och donerar ägg. Och man bara, gud vilken enkel grej att göra. Hade det känts så himla bra idag om man visste att man hade donerat liksom 5 ägg? Nej. Att det kanske fanns 5 ägg som gick och nu var liksom tonåringar.
Ja.
Det hade ju känts väldigt obehagligt.
Ja, kanske inte obehagligt, men speciellt.
Nej, men och dessutom nu när man är vuxen och man också känner vuxna människor som kanske har varit adopterade och så, att det är så här, alla letar ju efter sitt ursprung. Min kompis Lisa som förstod att hennes pappa inte var hennes riktiga pappa och så vidare. Att veta att du hade ett så här, biologiskt annat ursprung än det du har liksom vuxit upp med. Du vill ju också kanske veta vem din biologiska mamma eller pappa var. Mm. Men ja, så här ser det ut liksom. Mm. Gränsen till, mellan att donerat ett ägg till att du har burit någon annans barn, den tycker ju såklart väldigt många är så här att det är jättestor skillnad. Men jag vet inte om det egentligen är det när det liksom är ditt biologiska ursprung som kanske går runt där ute. Mm. Kanske hade varit lättare att bära ett barn som inte var ditt.
Ja, men det är ju därför de gör så där väl. Alltså för att det minskar ju risken för att mamman ska vilja behålla barnet. Att det inte är det. Ja. Att det är någon annans ägg.
Men det är ju sen när det här barnet blir en person och du tar hand om det och det har kommit ut och det har liksom varit en bebis och det har varit en liksom liten treåring. Det är då det här barnet liksom blir ditt, oavsett biologiskt ursprung.
Ja, men så är det ju, precis. Det är, du är ju förälder hur som helst, alltså, men det är inte egentligen det vi pratar om. Alltså, utan det är ju mer att, jag tror att själva diskussionen är
handel
av
kvinnors kroppar.
Ja, men precis, att man liksom pratar, ja. Jag tror bara egentligen att det blev, alltså alla tycker väl ändå att folk som inte kan få barn, om någon kan tänka sig att hjälpa till med det, så tycker väl de flesta att det är bra väl, eller?
Mm. Ja, och det kommer säkert vara så här i framtiden, så kommer det ju säkert, eller det har de ju redan, håller de väl garanterat redan på med, så här konstgjorda livmodrar, att det liksom ska kunna göra så här foster i någon slags kuvös i någon konstgjord livmoder. Det kommer säkert också hända.
Ja, just det. Precis.
Och då slipper du den här debatten, men då kommer ju en annan debatt. Då är det ju verkligen designerbarn.
Ja, men tydligen så har ju spermier, för en kompis i Selma har gjort någon så här arbete i skolan. Då har hon researchat detta och då verkar det som att kvaliteten på spermierna som finns just nu är liksom 30% sämre än för 30 år sedan. Sånt där.
Men vad är det beroende på liksom vad man har, det är ju lever nu.
Man vet, ja, de tror att det är radiation, alltså så här, utsläpp och dåliga saker liksom.
Mm. Men det är intressant, och idag i morse på nyheterna så pratade de ju om det här. Jag vet att jag textade dig om det här för några veckor sedan, att så här, vi borde prata om det här med att frysa ner sina ägg, för att nu är det ju så här, mer och mer som är så här. Det är ju verkligen blivit ganska, ja, inte vanligt, men det är väldigt många som känner till det och som pratar om det, att det är så här. Är man runt 30 så vill man frysa ner sina ägg så man inte ska behöva stressa och träffa en kille som man eventuellt ska vilja ha barn med och hej och.
Redan vid 30 ska man börja med det här.
Mm, nej, men och jag tänkte att vi skulle prata om det. Jag har inte gjort någon research eller så, om det sjuka var att det då pratades om i morse på nyheterna här om att man då rekommenderar folk som har såna tankar att försöka frysa ner sina ägg innan 32, för det är sån skillnad i kvaliteten på äggen innan 32 och sen senare om du fryser ner ägg vid 38 eller 37 liksom.
Sjukt tidigt att börja tänka fundera på
sjukt tidigt att börja tänka på det, men det är ju det, de har ju ett annat sätt liksom. De hör ju de här grejerna. Hade vi någonsin hört det här när vi var liksom 27? Nej. Typ, fast det var ju så här, ingenting man pratade om.
Fanns det ens på den tiden?
Ja, det är klart att det gjorde, men det var ju så här, det fanns ju inte som ett option typ som det finns idag.
Nej.
Och det är ju inte ett option för alla, för det kostar ju jättemycket pengar, och sen ska de ligga, och så betalar man ju också för varje år.
Ja,
för
man
att
betalar
de
ju en
frysta
hyra. Ja. Det är som ett hotell, äggen bor på ett hotell. Det
finns ju så här stora företag, jag skulle tro att typ så här Google och Apple har väl det där som något erbjudande till kvinnliga anställda, så att de inte ska behöva stressa med att skaffa barn, så kan man få det på liksom, jag vet inte om man får det subventionerat eller om man kan få det till och med helt betalt.
Mm-hmm. Gud vad sjukt.
Så sjukt, men det är sjukt, men det är också så här, jag som har kämpat så här, ja, why not? Det är väl liksom om du jobbar på ett företag och ger liksom dina så här bästa år på att göra en karriär för det företaget. Så varför ska de inte liksom...
Men ditt fall med att ha svårt att få barn hade väl inte förbättrats om du hade börjat när du var 28?
Jo, det tror jag.
Eller du började ju när du var 28.
Jo, absolut.
Va?
Ja, men då kunde ju Harry och Cesar bli med bara hormonhjälp. Men innan jag fick Ellie, som då blev på naturlig väg, jag var ju ändå tvungen att gå hela vägen till att göra IVF. För att jag hade så lite ägg och så här kvaliteten inte var den bästa. Jag tror att så här, när jag gjorde min första sån här egg retrieval så tog de väl ut, men jag tror att de tog ut ändå så här 12 ägg och det kanske bara var 3 som var någonting att ha.
Jaha, för jag trodde alltid att det hade med din ägglossning att göra.
Och det var det de sa på den här rapporten i morse på TV, var liksom att skillnaden i kvaliteten på äggen för att äggen skulle kunna bli befruktade. Alltså den var så stor. Jag vet inte hur stor skillnaden var, men kanske var så 30-40% sämre.
Oj.
Kanske till och med ännu mer. För vi har ju våra ägg, eller vi har anlagen till våra ägg. Vi föds ju med dem, ja, och så ska de liksom hänga kvar hela livet. Killarnas spermier förnyas ju hela tiden. Mm. Och de är så många av, så att de är liksom, de finns ju liksom, det är miljoner. Vi har liksom vårt lilla begränsade antal.
Ja. Ja, vi får se hur det löser sig med Bindefeld, ifall han blir kanslad, eller Bergfeld. Nej, Bergfeld är förlåten förmodligen, men allas lilla älskling.
Ja, men det är väl det som är problemet, att hon är så allas lilla älskling och hon sitter i public service och är okritisk. Det är väl det det handlar om.
Ja, nej, alltså jag tycker att man ska få, återigen, jag står på sidan, man ska kunna få ta hjälp om man behöver det, så att säga. Men...
Och om den personen som hjälper till inte skadas, absolut, 100% instämmer.
Det är väl där man är naiv då.
Jag skulle aldrig rekommendera en enda människa jag känner att vara surrogatmoder, just för att liksom graviditet är så otroligt jobbigt.
Ja, men det är ju som Irena skriver också, att det kan ju till och med vara farligt, så att säga. Alltså du har ju det checkar ju i alla boxar på det sättet som man... Ja, men så vi får väl se. To be continued, helt enkelt. Det är en sak som är säker. Det är att det är to be continued.
Det finns liksom inga slut på det här. Förrän den där konstgjorda livmodern finns där.
Nej, precis. Och vi är återigen sponsrade av vårt älskade Belissas Whitening.
Ka-ching! Med vårt vita leende, säger vi.
Hur har det gått med hundtandlekningen på tal om
Nej,
det?
Men den har vi såklart inte testat.
Nej, det var faktiskt kul.
Men våra egna tänder går ju väldigt bra med.
De går väldigt bra med.
Det är inte så ofta man längre behöver liksom använda den här, vad heter den? Den här retuschgrejen på sina bilder när man ska liksom fixa till tänderna. Det behövs inte så ofta. Det är man ju glad över.
Och vi har ju pratat om flertal produkter som Belissa har, men vårt och ert favoritkit är ju Be White PEP 100. Och det kommer alltid förbli favoriten för både er och oss, skulle jag tro.
Ja, för det är så otroligt enkelt. Jag brukar ju köra på den direkt när jag ändå står i badrummet och håller på och fixar ordning mig direkt efter ett bad. Du kanske ska göra det nu ikväll efter ditt bad.
Jag brukar göra det i badkaret och jag kommer göra det idag i badkaret.
Ja, superenkelt. Alltså det är så enkelt. Mm. Det är så enkelt och gällen innehåller mer än 3 gånger så mycket av det effektiva ämnet helt utan väteperoxid för att garantera att man får ännu bättre resultat. Och så är det de här helt nya skenorna som man inte behöver forma efter tänderna, utan det är bara att koppla på skenan direkt på lampan. Det är så smidigt.
Ja, inte klokt alltså. Ja, och nu är det så att inte nog med allt det här som är så otroligt bra för, utan det är också otroligt bra rabatt som Belissa har gett till oss. Man får alltså 50% rabatt och fri frakt för just Be White PEP 100 med koden THISIS40.
Sen så tycker jag bara så här, bara den grejen att de erbjuder nöjd kundgaranti, alltså är man inte nöjd får man pengarna tillbaka, bara det i sig är ju ett 100% bevis på att det här kommer göra er nöjda, för de skulle inte kunna sitta och ha den garantin annars.
Nej,
det är otroligt faktiskt. Och rekommendationen, det här ska vi inte glömma, är att bleka tänderna en gång dagligen i upp till 10 dagar för maximal effekt. Men redan efter första behandlingen så kommer man se stor skillnad på tänderna.
Ja, det gör man verkligen. Så det är bara att gå in på belissas.com och klicka hem det här fantastiska erbjudandet.
Koden var alltså THISIS40, så får ni 50% rabatt och fri frakt.
Perfekt.
Tack Belissas.
Tack Belissas. Vet du vad jag har börjat kolla på?
Nej, det vet jag inte.
Real Housewives of Miami, baby.
Travel in style, darling.
Welcome to Baja Mar.
It's a celebration.
Police. Och har vi pratat om det här förut? För jag försökte det, eller hur?
Vad sa du nu?
Jag har ju försökt Miami, för att vi pratade om det faktiskt en gång.
Ja, alltså jag tittar liksom bara på sista säsongen. Det finns 5 säsonger. Det här 5 är sista.
Men är det hon med, vad heter hon, tennisspelarens fru med också, eller hur?
Ja, Martina Navratilova.
Jo, för vi pratade om det här för att min kompis här var ju tillfrågad att vara med i Beverly Hills. Och hennes kompis var med i Miami. Så då tittade jag i Miami några gånger och jag tyckte det var underhållande. Men ja, det är ju helt sjukt.
Alltså det är en tjej då, precis som du säger, som är, heter Julia, som är tillsammans med Martina Navratilova då, den här jättekända kvinnliga tennisspelare.
Och hon har fått cancer nu, du vet det.
Ja, men hon är friskförklarad nu. Stod idag faktiskt i tidningen.
Ja, okej.
Den är jätteintressant, hela den relationen. Det är så intressant. Och den, Martinas fru då har 2 barn i ett tidigare förhållande förmodligen. Hon är gammal modell från Paris och sådär. Men nu är hon är väl i 50-årsåldern ungefär. Och sen så har vi då Larsa Pippen, alltså Kim Kardashians gamla bästis. Och som var gift med Scottie Pippen, den gamla basketspelaren. Och sen lite annat gott folk.
Nu blev jag sugen igen att börja igen. Ja. För det var någonting som drog mig in i det. Men sen har jag liksom missat sista.
Nej, men det är inte dåligt alltså. Och då var det ju så att jag hade läst att en av tjejerna som heter Lisa, att hon låg i skilsmässa på grund av att hennes man hade varit otrogen. Och då hade inte jag tittat på Real Housewives of Miami, så jag bara så, du vet, skummade förbi det.
Är det hon som har också ett eget OnlyFans-konto?
Nej, det är Larsa Pippen som har OnlyFans-konto. Men Lisa är då tillsammans med en rysk, Lenny heter han, en rysk plastikkirurg och bor i ett jättehus i Miami. Och de träffades väldigt unga och liksom har varit tillsammans i 18 år och har 2 barn. Och sen så, eftersom jag visste då nu när jag tittade att någon gång under den här säsongen så kommer ju det här med skilsmässan komma upp. För att han hade ju varit otrogen. Jag visste ju det innan. Alltså jag hade läst om det i tidningarna. Så var det ganska intressant att följa dem innan kraschen.
Kunde man se så att säga?
Ja, det var ju jättemycket signaler.
Vad var det för signaler då?
Ja, men han var ju liksom helt, han var ju inte där överhuvudtaget. Han tittade knappt på henne och var ganska otrevlig när hon frågade olika saker och sådär.
Så intressant alltså att följa det.
Ja, och det var så konstigt för att man, du vet, det blev som om jag kom in typ i deras, jag vet inte, hjärnor eller jag vet inte. Ja, men det var faktiskt väldigt intressant. Och, då, och sen då nu...
Och hon hade liksom ingen misstanke om att någonting var off.
Nej, hon tyckte till och med att det var ovanligt bra. Men så brukar det är ju inte helt ovanligt att män som är otrogna är ovanligt kärleksfulla mot sina fruar för att de har så dåligt samvete.
Ja, de har dåligt samvete, ja. De kan också vara väldigt så här lyckliga och så, för att de är liksom kära.
Ja, men precis, för de är ju kära. Eller så kan de också vara jätteotrevliga. Det är ju också ett bevis. Ja. För att de har dåligt samvete. Men hur som helst så och nu då har jag precis kommit till att han säger att han vill skiljas då.
You guys don't know. Lisa needs a stiffer drink. I'm having some issues, like marital issues, you know?
Okay.
And I'm just not well right now.
Hon är så jävla ledsen och han har berättat att han har träffat en annan och sådär.
I just don't know if my marriage is gonna survive.
Is there anybody else involved? Because like it depends.
There is somebody involved.
There's somebody else involved. I always knew. Lenny's dating her now. He's dating her. That's not okay. She's much younger than him.
What? Och den här tjejen han har träffat är liksom typ 25 också.
Så nej, men det är ju fruktansvärt. Ja. Känner man sig inte hemskt när man tittar på det då?
Jo, det gör man väl. Men det, jag tycker också det finns någon sorts...
Fast jag kommer också titta, men det är ju liksom...
Det är någon sorts women power på något sätt. För att de hittills tycker jag inte att de bråkar så mycket. Utan, alltså de tjafsar ju såklart och det är hit och dit. Men det känns som de är ganska goda vänner faktiskt.
Okay.
Det är ju trevligt. Alltså de här tjejerna menar jag. Ofta så typ Beverly Hills...
Jaha, du menar tjejerna? Ja, det är jättetrevligt med tjejerna. Jag trodde du menade hon och hennes
nej,
man. För där
nej,
kan jag känna
nej,
så här
nej,
att det är klart
nej,
att...
Nej. Han är helt vidrig.
Ah, okay.
Men hon har liksom en... De har någon sorts ändå... De lyfter... Ja, det känns som om de kommer hjälpa henne ur det här.
Bra.
För i Beverly Hills kan jag tycka att de bråkar lite väl mycket ibland.
Ja, de bråkar hur mycket som helst. För de är inte heller... Alla de är inte heller riktiga vänner. Så att... Då blir det ju liksom...
Nej, men, och jag vet inte om jag kan ha fel. Det kommer säkert bli massa bråk här också. Det har ju varit bråk såklart. Men ofta tycker jag det känns då att det nästan är liksom lite uppgjort ifrån produktionen. Att det är inte så mycket bråk som de skulle vilja ungefär.
Nej.
Men den är bra. Real Housewives of Miami.
På ämnet otrohet kan jag fråga en grej. Det är ju ofta så här som man hör folk så här sitta och prata om, eller inte ofta, men det händer ju att man hör så här folk som sitter och misstänker att deras man kanske har någonting med någon annan eller så. Mm. Jag är ju så otroligt osvartsjuk, så jag sitter ju aldrig ens och tänker i det spåret, vilket är otroligt skönt, för att det måste vara så jobbigt att vara svartsjuk och sitta och misstänka saker hela tiden, för det känner man ju folk, och det är ju, alltså det är ju hemskt.
Men en parentes där är att ofta så är, en parentes där, Karin, är att ofta som man är svartsjuk är ju för att man typ är osäker. Alltså,
är ju större risk att de männen är otrogna kanske, eller?
Nej, jag menar att om du är svartsjuk så är det väl kanske också lite att du... Jag får en känsla av att många som är... Kanske inte om man är sådär dödligt svartsjuk, alltså som man kommer ifrån födseln typ. Men i en relation, om man inte har varit svartsjuk och sen plötsligt blir det, så tycker jag oftast att det kan vara för att den... Alltså att man själv är osäker. Alltså på vad man tycker. Alltså att man kanske har börjat titta åt andra håll själv. Och så sätter man det. Man projicerar det på den andra. Liksom.
Ja, kanske. Men sen finns det ju såklart partners som gör att det finns liksom anledning till att du ska vara svartsjuk. Givetvis.
Ja, det är klart.
Men jag tror också att det kan vara en, så här, ett drag som du själv har. Jag är ju, som vi vet, sjukt naiv. Jag skulle ju inte veta det. Alltså jag skulle ju inte ha någon koll om det hände.
Ja, du skulle ju veta det, för eftersom jag hade vetat det, så då hade jag ju berättat det för dig.
Ja, men jag skulle ju veta det efterhand. Men jag är ju värsta naiva, godtrogna människan. Och jag, det gör mig ingenting, för det gör att jag har det ganska härligt. vad det gäller liksom allt. Ja, men för det är ju jobbigt om du är en människa som går runt och är misstänksam och tror att liksom saker gör mot dig fast de inte gör det. Det är jättejobbigt, tycker jag det verkar.
Alltså att vara svartsjuk måste vara... Alltså så otroligt dränerande.
Ja, men inte bara svartsjuk, men att hela tiden gå runt och tro att folk liksom snackar om dig, eller att det liksom att du är utsatt liksom. Det tror jag är jättejobbigt, och du tycker jag synd om dem som är det. Men det jag skulle fråga dig var en sak, för jag kommer att tänka på det nu när du sa det här. För att är det inte så egentligen att är det som störst chans när småbarnsåren är över och alltihopa, det är väl då det är som störst chans att folk är otrogna?
Jag vet inte.
Typ där vi är nu, eller?
Jag vet inte. Men
jo, men jag tror att det är det, Isa. För att det är då, så här, för att då, har, det är då du har satt tid. Men det kanske gäller i och för sig mer för kvinnorna. För männen kanske inte spelar lika stor roll beroende på hur involverade de har varit liksom, i alltihopa. Men jag har läst det någonstans. Att så här, för kvinnor är det som störst chans eller störst risk att de ska hitta någon annan. Det är efter de där åren. För helt plötsligt tar det mycket mer tid och du hinner liksom se vad du saknar. Ja, men du så att säga öppnar ögonen mer liksom.
Vet du vilken dag som är den mest, den vanligaste dagen som folk är otrogna på?
När vi har ägglossning, eller?
Nej, alltså det är en specifik dag.
Jag tänkte att det ska vara... För att när man är ägglossning så tror man ju helt plötsligt att man är jättehärlig och alltid så här...
Ja, man tycker man är jättesnygg och kåt dessutom.
Ja.
Nej, men det är alltså fredagar.
Ja, för då känner du mer avslappnad. Det måste ju ha att göra med att du känner dig avslappnad och härlig liksom.
Nej, men alltså fredagar är bara den dagen som oftast är folk är otrogna på. Och det här har då gjorts någon statistik på att den dagen... som är då av alla dagar på hela året är fredag i slutet på november är tydligen den vanligaste dagen.
Måste jag försöka tänka mig in i november? Jag tycker att många tycker att november är en så tråkig månad. Jag tycker att november är jättehärligt, för det är min födelsedag.
Ja, det...
Men ja, så den är ju risk i den månaden.
Det var ändå ganska rolig liksom... info jag fick på radio, jag lyssnade på radion och först var det någon som sa det.
Det är att jättespännande. Men du då, otroget, har du varit otrogen eller? Eller har någon varit otrogen mot dig?
Ja, men jag var otrogen mot min första kille alltså otrogen, pratar vi sex då eller?
Ja.
Ja, nej, då har jag inte varit otrogen.
Bra jobbat, Isa.
Nej, men du vet ju, jag är ju lojal.
Nu håller jag på, jag bara tar upp lite bara snabb statistik.
Ingen har varit otrogen mot mig heller för den delen.
A little low 46% of people in relationships have had affairs. 46%. Alltså,
du skojar!
Nearly 24% of marriages affected by infidelity reported staying together. Men alltså 46% av folk i relationer i olika åldrar då, på en stor undersökning som har gjort. 46%. Det är varannan person.
Ja, men då är man ju körd. Då har man ju...
Ja, alltså någon av du eller jag har varit utsatt eller utsatt. För att vi sitter ju här. Vi är 100%, vi är 50% var. Så att...
Någon ljuger. Någon ljuger, precis.
Någon ljuger. Oh my god, det här är ju fan läskigt. Det här är ju då USA. Men jag skulle inte tro att det är bättre i Sverige.
Men har du varit otrogen eller?
I tidigare relationer när jag var yngre, ja då är jag, när jag var yngre.
Mm. Ja, alltså, med Henrik hade jag ju vetat. Jag trodde inte att du hade varit otuggen med henne.
Ja, nej men alltså så här, jag är otroligt dålig på att ljuga också. Så jag skulle liksom aldrig kunna, jag hade inte kunnat liksom levt upp till det nu som vuxen. Men jag vet att när jag var yngre hände det, ja. Men jag har aldrig varit tillsammans med en kille som har varit otrogen. Alternativt så har de ljugit, ja, ja, som jag nu vet att 46%
nu när vi ser den här statistiken.
Har jag haft liksom, har jag haft så här 7 långa förhållanden, så är det väl obviously då att hälften av dem har varit otrohet inblandat i.
Har du haft 7 långa förhållanden?
Nej, inte liksom långa. Jag har haft 3 riktigt långa inkluderat.
Ja, det är det.
Sen
jag
så har jag
ju
haft sådana som har pågått i liksom ett halvår eller så. Det är väl ändå också så här, när man är yngre så räknas väl det som ganska långa, eller?
Ja, ja, då var det ju ganska, ett halvår var ju mycket när man var 18.
Ja, de långa när jag var yngre var ju 2-3 år. Det är ju så här skitlångt när man är ung.
Ja, 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 gud ja. Samma här.
Men det är vanligare att män cheat, i alla fall i undersökningar då. Eller så är det så att män är ärligare med att erkänna det. 26% av folk som har skilt sig, av par som har skilt sig, säger att det har handlat om otrohet. Men då är det liksom så här, folk är ju otrogna och sen förlåter de ju varandra och det går vidare. Det händer ju också jätteofta. Mm-hmm. Men 26% av dem som har liksom slutat i skilsmässa har erkänt att de har...
Mm.
Cheating ökar i åldrarna. När du är mellan 18 till 40 så är det 11%. Mellan 40 till 54, 20%. Mellan 55 till 64... 20%. Så det är ju tydligt att det liksom ökar i ålder. Men det är ju det jag säger. Då du levt i det där långa äktenskapet, barnen är borta, du är osäker på, eller säker på att du vill göra något annat.
Ja, men fast vadå? Vissa människor, alltså otrohet behöver ju inte heller betyda alltid att det innebär skilsmässa.
En del så leder det till något bra, för du kanske, ja, liksom kör en så här parterapi, du kommer närmare varandra och är det ena och det tredje.
Ja, det kanske blir som en nytändning.
Du, the infidelity rate peaks among men ages 50-59. Det är det jag säger. Ja, det är liksom...
7 veckor i Prag och Barcelona.
Det är den värsta. Men det här är ju som att jag visste det här. Fast det var ingen som hade sagt det till mig. Men alltså det är då det är som värst.
Alltså min man ligger ju med någon just nu. Alltså just nu ligger han med någon enligt den här statistiken.
Nej, men det är som värst mellan 50-59. OMG. Vi skrattar, men det här är fan helt sjukt. Det är ju jävligt spännande med de här,
ja,
siffrorna. Men som sagt, det här är ju då amerikanska siffror.
Ja.
Men jag skulle inte tro att det är någon skillnad på USA och Sverige.
Nej, jag tror att det är ganska average. Men... Ja, tror du att du skulle förlåta otrohet, eller?
Absolut.
Ja, jag tror också det nämligen. Alltså inte sådär om jag hade vetat...
Beror liksom på, det beror ju helt på, ja, situation, precis, och alltihopa. Men jag är ju benägen att tycka att människor kan göra misstag. Och det är liksom...
Mm. Nej, men jag tror också, jag har tänkt ganska mycket på det. Alltså, jag tror också att jag skulle kunna förlåta. Men inte om det hade pågått länge och sådär. Om det hade varit, nej, ett svek mot mig som person. Liksom. Inte mot vår kärleksrelation, utan... Om det hade varit ett svek mot, ja, mot mig som människa, liksom, att det hade jag inte klarat. Att han hade liksom ljugit i flera månaders tid och tagit någon annan, satt oss, mig under bussen samtidigt som liksom han har haft det med någon annan länge. Det hade jag inte klarat.
Kan inte jag få säga en sak? Vet du hur sjukt det här är? Otrohetsraten bland män och kvinnor mellan 70-80 år är runt 25%. Inte det ändå väldigt så här hög rate när man är så gammal?
Men gud, det här med att du tycker att det är så gammalt att vara 70.
Men vadå, att du är så här 80 år gammal och är otrogen?
Det är klart, det är de man knullar som mest tydligen. De är jättesexuella, 40-talisterna, det vet du väl. Din blick.
Ja, nej, fy. Gud, vad hemskt.
Nej, men vadå hemskt? Det är jättebra att de ligger med varandra.
Men tänk dig den som blir lämnad då. Jättehemskt. Det var så här 80 år, du har liksom gett hela ditt liv till den här personen. Och så är,
jaha,
så här,
ja. Du tänker så. Jag trodde det var... Ja.
Så ska han gå ut och vara otrogen när han är 80 år gammal.
Eller hur?
Jättehemskt. Nej, det gillade jag inte alls. Alltså, usch.
Nej.
Nej, det är, vet du, så här, otrohetsraten är så hög. Och det här är ju ändå så här... bygger på att folk har varit ärliga. Det här är ju ändå liksom, det är klart att det finns folk här som inte har varit ärliga, så det är ju högre än vad det här är här.
Ja.
Det är det vi säger. It's a fact.
It's a fact. Ja.
Men det är också så här, it's a fact och det är life, get over it. Det är liksom, det händer så mycket saker i livet.
Ja. Nej, men titta på Real Housewives of Miami om ni vill se ändå otrohets historia vecklas ut live under de här avsnitten.
Ja, ja det ska vi göra. Ja. Det ska vi göra. Men är det inte exakt det här man kan se i det där andra programmet som går i Sverige? Vad heter det? Älskar, älskar inte. Inte det så här folk som har varit otrogna mot varandra? Och...
Nej, älskar, älskar inte. Det är mitt bästa tv-program. Det handlar ju om folk som blir kära. Alltså om du blir kär i någon i Nya Zeeland och så kommer
det där. Jaha, personen... men du vet det där andra programmet, vad fan heter det då? Det är det där när folk har liksom så här levt i så här trasiga relationer och varit otrogna och så ska de bestämma om de ska tillsammans eller inte.
Ja, det har jag aldrig sett.
Är det en tv-idé jag hade? Nej, det kommer jag inte ihåg. Okej, jag trodde att jag hade sett det någon sån.
Ja, ska vi köra beauty då? Beauty, beauty, beauty.
Ja.
Nu kommer jag att prata om ett serum som jag gillar väldigt mycket. Och det är från märket Estelle & Tilde.
Mm.
Det är ett svenskt märke dessutom.
Ja, det märker jag. Jag älskar
och
det
märket. Jag är barndomsvän med hon som startade det här.
Vem var det som startade?
Nilla heter hon.
Mm-hmm.
Ja, vi kände varandra när vi var små. Men otrolig power-människa.
Mm.
Och hon startade det här märket för länge tidigt. Alltså. Hon har haft det länge.
Nej, men jag vet, för jag kommer ihåg till och med när Harry var liten bebis så brukade du köpa deras barnbebisprodukter.
Ja, men precis. Jag vet inte hur ägandeskapet ser ut idag.
Det är faktiskt 15 år sedan.
Jag vet inte hur ägandeskapet ser ut idag. Men hur som helst så är det här märket Estelle & Tilde har kommit ut med en ny serie som är liksom lite lila i flaskan. Ser du det?
Mm. Vad är det för någonting?
Ja, men det är Power Booster kallar de det för, den här. Alltså med både hyaluron, triple hyaluron.
Allt med hyaluron är det bästa som finns för våran torra gamla hud.
Det är ju det enda som tar bort rynkor. Men triple hyaluron och vitamin A, 1%, du vet sånt där som den där Paula's Choice har också, tror jag, va?
Mm. Men kör du det här på kvällen då eller kör du det på dagen?
Nej, den här tar jag på kvällen. Men sen har de en annan som är Glow som också är ett serum som jag brukar ta på dagen då. Så jag har bägge två.
Okay.
Men nu tar jag, den här sätter jag då innan jag sätter min tjocka kräm som kan vara alltid från Nivea.
Jättebra.
Mm. Så istället till, det är ett mysigt märke överlag. Alltså allt de gör är bra tycker jag.
Ja, och vi gillar ju att främja liksom svenska märken.
Verkligen. Jag ser här att de säger apply a few times per week. Så jag kanske inte ska använda den varje kväll här då. Som jag gör. Det är därför jag ser så fräsch ut.
Framförallt är det väl bra att köra den på kvällen. Men det är det du gör också.
Ja, det är det.
Man ska ju vara försiktig med grejer som har så här aktiva syregrejer och sånt för dagtid.
Mm, det är bra Karin. Du lär oss alltid något.
Hörrni, nej. Nu går vi vidare då.
Nu går vi vidare den här veckan. Och det var så underbart som vanligt att prata med dig den här timmen.
Nu öppnar växeln här igen. Växeln, hallå.
Hallå, hallå. Ja, men vi hörs snart.
Nästa vecka. Ja, vi hörs nästa vecka.
Och tills dess så finns jag som Isabel Monfrini på Instagram.
Och jag finns som Karin Bastin och podden finns som This is 40 pod. Mm. Puss och kram, vi älskar er.
Ja, puss, puss.
Puss och kram.
Tjabba. We'll be right back.
kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.